I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Man vill inte bli ovän med dig.
100%.
Mm.
Så är det verkligen. Alltså, jag, alltså, min mamma har alltid lärt mig att tänka på så här, vad är det värsta som kan hända? Och allt löser sig. För det har ingenting med honom att göra. Och jag ger inte honom någonting av att prata om honom. Men jag tror att det är så jag har känt. Att jag inte vill att han ska känna att han spelar roll för mig. För det gör han inte.
Hej allihopa, hoppas allt är superbra med er. Jag vill till en början tacka er så himla mycket för all respons jag fick på mitt förra samarbete med HBO Nordic. Folk skrev att de hade tittat på serierna jag rekommenderade och var supernöjda. Därför bestämde vi oss för att förlänga samarbetet. Så jag tänkte faktiskt tipsa er om lite fler serier jag har tittat på som jag tycker att ni ska se. Och en av dem är den nya serien Chernobyl. Jag antar att många av er har hört om den och jag visste inte direkt så mycket mer än att den handlade om Tjernobylkatastrofen som skedde för ungefär 30 år sedan. Men jag och min pojkvän beställde lite pizzor, tände lite ljus och bänkade oss. Och den här serien är så jävla, jävla bra. Vi fastnade direkt och det är både spännande, det är lärorikt och det är läskigt. Så för alla er som har liksom sneglat lite på den så hoppa på direkt. Den har fått 9,7 på IMDb och jag och IMDb brukar hålla med om betyget på grejer. Så som vanligt, eller sen, som sist så har HBO Nordic 30 dagars fritt tittande åt er just nu. Så att om ni vill testa, kolla på den här serien så snälla gör det. Och berätta jättegärna för mig sen vad ni tyckte. För jag älskar den verkligen. Ta hand om er, puss puss, hej. Men välkommen Antonia Antje Jonsson.
Tack så mycket.
Gud vad kul att du äntligen är här.
Superkul att få vara här.
Vi inledde vårt samtal med att prata om Game of Thrones.
Yep.
Som du nu har börjat kolla på.
Ja.
Tycker du om det?
Alltså jag gillar det ju, jag har ju fastnat lite halvt. Det är inte så att jag inte skulle kunna sluta titta. Men jag är intrigued. Mm. Jag känner att jag börjar fastna i träsket.
Jag tror ibland att när grejer har hypats så måste man få typ ge det lite tid.
Ja.
Nu har det ju kommit 3 säsonger men det händer väldigt mycket där du är nu, tänker jag säga. Så att i så fall, hang in there.
Ja, jo, men jag ska inte ge upp. Jag är ingen quitter.
Men får man bara börja med att fråga, hur mår du?
Jag mår jättebra, tack.
Vad är det som är bra, tänkte jag säga?
Jag har varit sjuk i typ 1,5 vecka och nu är jag äntligen frisk, det är vår. Jag är inte innefången i min lägenhet längre i sjukdom, så att det känner jag på bra humör, peppad.
Mm. Men har du typ så här, som många andra i ditt jobb, som är väl så här, ska vara kreativa hela tiden, att du känner av dippar ibland?
Absolut, att det kan vara att man får dels prestationsångest för man ska komma på saker att göra hela tiden och man ska göra allt så bra och bättre hela tiden och vara rolig och vara härlig. Så det är klart att man har press på sig hela tiden. Och ibland så här, vad fan, idag är jag inte rolig. Jag vill bara ligga och kolla på Game of Thrones.
Ja.
Men man kan ju inte göra det, så man måste också ha självdisciplin. Så såklart att man dippar som vilket annat jobb som helst.
Men alltså, du gör ju så jävla mycket, människa. Du är liksom, ja, men YouTube-stjärna, TV-profil, poddare, designer, programledare, alltså make-up-profil, massa mer. Vad liksom, är det mycket press eller är det mest kul?
Det är mest roligt.
Mm.
Alltså det är klart att det är press, som jag sa, i vilket annat jobb som helst, att man ibland känner såhär, nej, jag vill inte idag. Men för mig så är det bara roligt. Alltså jag älskar mitt jobb. Och jag är så tacksam att jag får göra det jag älskar.
Vilken av de här grejerna, jag vet att det är skitsvårt, tycker du typ är favoriten?
Oj, shit vad svårt. Det kommer nog alltid vara YouTube, tror jag. För att det var där jag började och det är där. Alltså jag kallar mig själv YouTuber. Om folk frågar vad mitt jobb är, så är ju det ändå den största delen av mitt yrke, för det var så jag började.
Ja, men du känns typ som en som säger, bitch, I hit that first. Alltså när det kommer till YouTube.
Ja, men lite. Jag brukar kalla mig själv OG.
Ja, och det är liksom du, Therese Lindgren, ja men du vet, ja men såklart Jocke och Jonna och massa fler. Men man, er började man ju se först, tycker ju då jag. Och vi ska börja komma in, eller vi ska komma in på det lite senare. Men jag tänkte också bara påpeka vilket jävla hästjobb du har gjort i Studio Paradise.
Tack.
Fy fan, vad bra det har varit i år.
Tack. Ja, alltså, jag måste ge det till deltagarna. Jag tycker att de har gjort det så jävla bra den här säsongen. Det är min fjärde säsong och den säsongen jag tycker att deltagarna har varit duktigast på att leva sig in i känslorna som de har haft i huset. Eftersom att man måste förstå att det är svårt för dem. Det här var ett halvår sedan de spelade in Paradise Hotel. Och många har gått vidare och många har släppt grejer. Men i år har de verkligen kunnat försvara sina känslor och det de har gjort i huset idag i studion. Vilket har gjort att det har blivit en grym säsong. Och är det en bra säsong av Paradise så blir det ofta en bra säsong av studion också.
Mm. Men programledarrollen känns väldigt given för dig. Alltså så här, så naturlig på något sätt. Ser du det liksom också långsiktigt framåt att du gärna vill köra mer programledare?
Alltså jag tycker att det är kul att stå framför kameran, obviously. Och jag tycker att det är kul att programleda, dels för att jag också älskar Paradise Hotel. Så att det är väldigt naturligt för mig att sitta i den studion. Så att fortsätta programleda, absolut. Men det skulle också vara kul att få vara min, alltså vara jag framför kameran. Mm. För att som programledare så är ju såklart jag, men det är inte riktigt 100% min personlighet. För att jag är i en programledarroll och måste många gånger vara neutral och får inte tycka exakt vad jag tycker, utan jag ska vara neutral. Så att ja, jag vill jättegärna fortsätta programleda, men det skulle också vara kul att prova vara med bara jag i ett TV-format.
Men okej, okay, det här måste jag ju ändå få fråga. För ja, du måste ju ha fått frågan om att vara med i typ Paradise Hotel och Ex on the Beach och kanske Farmen VIP, jag vet inte. Men lite
jag sitter
såhär
där och nickar. Ja, det är ett program jag inte har blivit tillfrågad.
Varför är du inte med?
Alltså, när jag blev tillfrågad första gången för mig i Paradise, då hade jag precis nått 50 000 prenumeranter på YouTube. Det hade precis börjat gå bra. Och då var jag nog lite stolt. För att då kände jag att skulle jag gå med i Paradise Hotel då, så skulle folk tro och tänka att min framgång och mina följare bara har varit på grund av Paradise Hotel. Så jag kände lite så, jag har kämpat för de här följarna själv. Jag vill inte att folk bara ska se det som att men du var med i TV. TV är jätte i allt det här. Så jag tror att det var lite min stolthet och därför tackade jag nej. Och sen har det kanske inte varit aktuellt för mig att vara med i Temptation Island riktigt.
Nej.
Eller Ex on the Beach heller. Ja, jag har ett ex, vad fan ska där och göra? Alltså, men ja, kanske något annat. Alltså hade Big Brother funnits nu, då hade jag varit med in a heartbeat.
Det är så?
Ja.
Ja.
Alltså det hade varit så kul.
Men fan, jag tror säkert att Big Brother kommer komma tillbaka.
Jaha, jag hoppas. Jag älskar
Men då är du game.
Ja, 100%.
Fan vad kul. Ja. Okej, jag måste ringa vilka det nu är, om det är Meter eller vilka det är. Ja, shit, det skulle jag längta efter. Men så här, du och jag är ju båda norrlänningar. Yep. Jävligt trevligt att du har kvar din dialekt, för det har inte jag.
Men hur länge har du bott här?
10 år snart.
Uh-huh.
Och du?
5.
Ja. Men den är verkligen kvar.
Ja, det är svårt. Men plus så jag är ganska mycket hemma och pratar ofta med min familj. Och då blir det så att, fast skulle jag ringa min mormor nu och prata igen, då skulle jag mycket grävre norrländska. Det blir så. Och när jag är hemma så hör jag det mycket mer än vad jag gör nu.
Okej, men det är så fint. Alltså jag älskar ju dialekter och särskilt, alltså man blir ju varm av norrländska liksom. Men vi ska gå tillbaka lite till, alltså du är från Umeå.
Mm.
Hur har du haft det där? Hur ser du tillbaka på liksom din barndom och uppväxt och Umeå liksom?
Alltså Umeå kommer ju alltid vara hemma.
Mm.
Och när jag är där så känner jag att så här, fan, det är en så jävla bra stad. Jag känner mig trygg där, jag har bara positiva minnen, alltså det är verkligen bara, jag blir varm. Jag är ju också så mycket där nu, så att det är inte så att den tiden är, att det är bara ett minne, utan jag är ju där väldigt ofta. Så att det kommer alltid vara hemma, jag älskar det som stad, jag har mycket vänner och familj där kvar, så att det kommer alltid ligga varmt på hjärtat.
Hur var skolgången? Alltså hur var du i skolan? För du är väldigt liksom färgstark och väldigt självsäker. Alltså du, eller så här, du är väldigt säker i dig själv, vem du är.
Ja.
Har du alltid varit det?
Ja, mer eller mindre, ja. Jag har alltid varit en person som har hörts och syns och tagit plats. Och det har jag varit sedan jag var liten. Jag har haft mycket energi, vilket har gjort att jag, ja, men ofta haft mycket kompisar. Jag har haft saker att göra, men jag kanske inte har varit så duktig på just skolan. Jag har haft kul i skolan, men jag har aldrig varit riktigt så här duktig på något ämne. Jag har inte haft jättebra betyg. Så att när jag tänker tillbaka på skolan så tänker jag också så här, fan vad roligt jag har haft. Men jag skulle aldrig skryta om mina betyg eller någon prestation just i skolan skulle jag inte skryta om.
Nej. Men du hade ju, har du tre syskon?
Jag har två systrar. Jag har två bröder också.
Ja.
Så jag har fyra syskon.
Okay.
Folk blir ibland jätteconfused. För att jag var på väg att bara säga att jag har två systrar där. För att den har frågat mig så säger jag snabbt att jag har två systrar. Men jag har uppväxt med mina två systrar. Sen har jag också två bröder på min pappas sida som jag inte uppväxt med. Som jag har lärt känna än lite bättre nu när jag blivit vuxen. Men vi har ju inte samma relation och det är jättesorgligt. Men jag har uppväxt med mina två systrar så att det är liksom vi som är jättenära. Och sen har jag även två bröder.
Mm, okej. Okay. Men hur har det varit hemma liksom hos dig då? När, alltså, för du, då växte du upp med din mamma.
Ja, och två systrar.
Hur var det?
Supertryggt. Alltså vi har alltid varit jättenära, vi är fortfarande supernära. Och ja, men jag skulle verkligen säga att jag haft en trygg uppväxt. Och vi har alltid haft väldigt kul, jag har alltid sett upp jättemycket till mina systrar för jag är yngst. Så att, ja, jag ser det som väldigt så här, vi har haft kul, vi har umgås mycket med min mormor och morfar. Så jag skulle säga att vi har en väldigt så här mysig familj och väldigt bra familjerelation, den delen av min familj så att säga. Och jag har bra relation med mina kusiner, vi ses på jul och mina morbröder. Så att den familjen jag är uppväxt med är ju väldigt nära med.
Och under den här perioden i Umeå och liksom med din mamma och systrar och allting, hur har det varit någon bit på vägen under just den perioden där du har varit med om någon så här stor motgång eller något som har varit väldigt jobbigt, eller har det rullat på ganska bra?
Ja, alltså jag skulle väl ljuga och säga att det bara varit smooth sailing. Det har det ju inte varit. Jag hade en period när jag var 19 måste jag ha varit, innan jag fyllde 20, där jag inte hade någon aning vad jag ville göra med livet. Jag hade inget jobb och jag satt verkligen hemma, så jag bodde hos mamma och jag bara, vad fan ska jag göra med livet? För att jag har ingen så talang att falla tillbaka på. Jag är inte duktig på att sjunga, jag är inte duktig på någon sport. Jag har liksom inte haft någon vision om att bli ekonom, eller jag har inte haft något tydligt mål. Och det har jag haft svinjobbigt med, för att jag är väldigt kreativ, jag vill göra saker. Jag hatar att bara så här, vad gör jag med mitt liv? Så jag sover klockan 2 på dagen och bara så här, det var verkligen jättejobbigt. Och mamma var så här, men jag vill kanske bara plugga. Jag bara, ja men jag vet ju inte vad jag vill plugga. Och det var jättejobbigt. Så den var kanske ett halvår då som jag var så här, jag har ingen aning vad jag vill göra med livet. Och det var svinjobbigt. För att alla andra var så här, gud jag vill plugga, jag vill göra det här. Och folk hade tydliga mål. Och jag var så här, jag vet inte, jag lägger upp videos på YouTube ibland liksom. Men det var ju aldrig någon tanke om att jag skulle jobba med det. Det var ju liksom kul tidsfördriv.
Ja, men det var inget så här, det här vill jag verkligen satsa på då?
Absolut inte.
Men hur började du, alltså vad började du med när det kom till YouTube? Och hur kom det sig att du på något sätt, att det blev mer och mer och att du började bli stor?
Jag började blogga.
Ja.
Och alltså det var ju verkligen så här, det var min stora syster som flyttade till Stockholm. Min äldsta syster flyttade hit. Och hon bara, nu får du faktiskt starta en blogg så jag kan läsa vad jag gör på dagarna. Så att i början så var det lite som en dagbok till min syster då. För att så här, det här jag har gjort. Det var inga bilder utan verkligen så här, jag har gjort det här idag.
Mm.
Och sen så började min andra syster läsa och min mamma började läsa och några av mina kompisar började läsa. Och sen fick jag ändå, ja men lite, med betoning på lite läsare. Och då sa min andra syster så här, nu får du köpa en kamera och lägga upp bilder för nu är din blogg skittråkig. Och det kan ju ta fart om du lägger ner lite mer tid och energi på det. Så då, efter att jag haft mitt första sommarjobb tror jag, så köpte jag en kamera och började lägga upp lite bilder. Och då blev det ganska givet att jag la upp med bilder på smink och hur jag sminkade mig. Och då började med att någon bara, kan du inte göra en sminkvideo och visa hur du gör en eyeliner? Jag bara, jo, kan jag väl göra en video? Så gjorde jag en video och så tyckte jag att det var skitkul och så började jag göra lite fler videos. Och sen tyckte jag att det var roligare att göra rörligt material än att skriva. Så det blev, på slutet så var min blogg egentligen bara en plattform för mina videos. Så jag copy-pastade bara liksom videolänken in på bloggen. Så sen så tog jag bort bloggen och bara körde YouTube.
Men gud! Ja. Och det var ju typ så här, jag som tittare eller vad man ska säga, började ju när jag var yngre att titta på YouTube på grund av smink. Att jag ville ha tips om typ bas, eyeliner, du vet, primer. Och då när det fanns rörligt, när någon verkligen visade, genialiskt.
Ja, men jag började också kolla. Men det fanns ju inte så många som gjorde det på svenska när jag började. Utan de som gjorde YouTube då var ju... Ja, men de som bloggade som gjorde det lite så här provokativt och lite så här. Det var ju mer oseriöst i början. Ingen såg ju på YouTube som sa, ha, det här är en plattform till att ja, men, bli ett varumärke eller jobba med det. Och jag trodde aldrig heller det. Alltså inte, det var, jag har bara jobbat med det här i 5 år. Och jag har inte tagit det på jättestort allvar mycket längre än det, om jag ska vara helt ärlig. Jag har sett det som ett kul sidfördriv. Ja, men jag gör det lite ibland, jag visar upp det sminket jag köper, för det har alltid varit ett stort intresse. Men jag hade aldrig någon baktanke i att så här, jag kanske kan tjäna pengar på det här eller... Ja, men få pressutskick. Jag minns att jag fick mitt första pressutskick. Jag bara, va? Ursäkta? Vad, då får jag bara det här sminket? Det här är helt sjukt.
Mm. Men alltså, om du, hade du någonsin i din vildaste fantasi kunnat liksom tänka dig att du skulle vara dagligen följas av så här, 200 000 på YouTube, 300 000 på Instagram. Nej. Folk verkligen tjatar efter videos, vill att du, allt du tar i blir ju till guld liksom, och det går ju skitbra för dig.
Ja, nej, det hade jag, alltså nej, jag hade absolut aldrig kunnat tro det. Alltså,
vad tror du det är som har gjort med dig som gör att du har blivit så jävla stor?
Dels så tror jag att det är lite timing, att jag började i rätt tid och kanske att jag visade lite min så här. Jag bryr mig inte så jättemycket sida, för att det, många gillar det hos mig, att jag inte har varit en sån person som har varit jättehungrig efter kändisskap eller pengar eller att synas i media. Utan att jag gjorde det för en kul grej. Jag tror att det syntes. Men jag tror att mycket har med timing att göra. Och sen så tror jag också att... Ja, men att... Dels flytten. Att jag flyttade från Umeå till Stockholm. Många sa, gud, hur gör man det? Hur vågar man med det? Också för att man har fått följa mig liksom hela min resa. Jag tror att det har gjort att många så här... Ja, men... Kanske känner igen sig eller kanske önskar att de vågade ta ett sånt steg. Eller... Ja, något åt det hållet.
Men flyttade du för att satsa på det här?
Nej, absolut inte. Alltså, inte? Jag flyttade lite så här, för jag är väldigt spontan och väldigt så här, jag vill inte vara fast på samma ställe för länge. Så att jag var så här, jag flyttar väl till Stockholm, provar det. Hade varit och rest i Rhodos några månader innan, så jag var okej, nu har jag provat det. Jag provar Stockholm, och alla trodde nog att jag skulle vara i Stockholm ett halvår. Alltså mina kompisar hemma sa, vi ses om ett halvår. Men det blev inte riktigt så.
Men alltså, wow. Men det känns på något sätt som att du, alltså för att lyckas med det du har gjort, från att ha liksom suttit och bara, vad vill jag göra? Så måste man vara lite bästa kompis med sig själv och bara, girl, kör, nu, du kan det här. Vilket jag vet, citat, att du har sagt att du är.
Mm.
För de som kanske är lite osäkra och inte tror på sig själv och aldrig vill testa något och aldrig vill testa resa. Vad var det som gjorde att du fick arslet och vagnen och bara, som vi säger i Norrland, och bara körde?
Alltså, min mamma har alltid lärt mig att tänka på så här, vad är det värsta som kan hända? Och allt löser sig. Och de två i kombinationen är lite så här, flyttar jag till Stockholm och jag hatar det, vad är det värsta som kan hända då? Det är att jag får flytta hem igen. Och det är inte så illa, för då har jag ändå provat. Jag gjorde det, jag flyttade till Göteborg och bodde där i 3 månader. Sen tog pengarna slut, jag ringde hem till mamma och sa, jag måste flytta hem. Ingen fara. Så att jag tror att, men dels så är jag spontan. Ibland så här, tänker jag mig inte riktigt för. Jag åkte till Rhodos ensam en månad och skulle jobba. Och insåg inte förrän jag satt på planet att så här, shit, tänk om jag inte gillar någon. Tänk om allt går åt helvete. Men då åker jag hem. Och jag tror, alltså det är bara så här, det finns nog ingenting jag kan göra som jag skulle misslyckas med, som jag skulle bara, fan vad onödigt att du gjorde det. För man lär sig ju av allt. Och jag fattar att det är enkelt att säga, var din egna bästa vän och tro alltid på dig själv. Och jag kan tänka mig att många tittar på mig och bara, men gud, du har såna bra självkänsla och självförtroende i allt. Och det är därför det går så bra för dig. Men klart, jag tvivlar på mig själv också. Men man måste ändå väga det positiva med det negativa. Och det är så här, målar man upp då scenariot, vad är det bästa som kan hända versus det sämsta? Och oftast så är det bästa som kan hända mycket bättre och mycket värdare, även om det skulle gå åt helvete. Så att jag tror bara att man vågar lita på sig själv och våga tro att man klarar det även om det går dåligt.
Mm.
Jag tror att det är ett bra recept för att lyckas. Och sen att men bara prova. Man behöver inte göra värsta grejer. Man behöver inte flytta till Stockholm, men våga göra någonting litet för sig själv.
Mm.
Så tror jag att man kan komma ganska långt.
Alltså gud, amen to that. Och jag tycker typ att det kan handla om att så här, hänga på en resa.
Ja.
Gå på den där dejten.
Exakt.
Alltså skitsamma om det går på röven.
Ja.
Och typ så här, testa sök det där jobbet som du typ inte tror att du kommer få.
Exakt.
För ibland så du vet, får ett telefonsamtal och bara, ja gud, det, alltså att det gick bra.
Ja.
Och då bara så här, jävlar, tänk om jag inte hade gjort det här.
Exakt. Alltså jag tror verkligen på att våga säga ja. Och bara så här, många gånger så kan man säga, man ligger hemma i soffan och ringer, behöver du följa med på det här? Och man säger, nej, man kollar på chipsskålen. Det är softare att bara ligga hemma, man orkar liksom inte sminka sig och gå upp. Men gör det, för man vet aldrig vad som kan hända. Och också våga säga vad man vill göra till andra. För att det var så jag fick Studio Paradise till exempel. Det jobbet var bara för att jag satt på en pressträff. Det här är så, verkligen konkret exempel. Jag var jättetrött en dag när det regnade. Jag var så här, fan, ska jag bara skita i det? Jag behöver ju inte gå. Men jag bara, nej, tänk inte så, gå ändå. Sminka mig, gå dit, sitter på en soffa. Och bara, det kommer fram en tjej och börjar prata och säger att hon ska börja annonsa vilka som ska vara med i Paradise Hotel. Och jag bara, shit, får jag se? Kan jag få se innan? Jag älskar Paradise Hotel. Hon bara, oj, gör du? Jag bara, ja, alltså jag älskar att jag föddes i princip. Hon bara, oj, jag visste inte att du var ett sånt fan. Jag bara, nej, alltså jag dör för det. Bara säg det till henne, jag har ingen aning egentligen vad hon... Jag vet att hon håller i deras Instagram, men jag vet liksom inte vad hon kan göra med den informationen. Jag säger det bara för att det är så. Och sen, 2 dagar senare så ringer min dåvarande manager och bara, du... Jag hörde att du hade pratat med någon på pressträffen om att du älskar Paradise. Nu vill de komma på, eller att du ska ha ett möte med dem för att de behöver en ny programledare i Studio Paradise.
Jag dör.
Då hade Rebecca slutat bara någon vecka innan det. Och de hade sagt, ah, vad fan ska vi göra för säsongen drar igång. Jag går på ett möte, 2 dagar senare, en vecka senare så börjar vi spela in. När den går upp.
River.
Nej, och det är ju bara så här, visst, det är ju lite så här lucky shot också, men jag tror på att säga sina drömmar och vad man vill göra till i princip typ alla, för man vet aldrig vem som kan hjälpa dig.
Nej.
Så jag tror att man våga ha drömmar och våga vilja saker, även om folk kanske där man kommer ifrån och säger, vadå, men vill du göra det? Alltså när jag såg upp mig från mitt kontorsjobb och sa att jag skulle flytta till Stockholm bara för att jag var trött på, ja, men jag ville prova något annat, så folk sa, men skämtar du? Det fattar väl att du inte kommer. Vadå, ska du flytta till Stockholm? Vad ska du göra där då? Mm. Jag bara, ja, men jag vet inte. Jag har ingen aning, vi får väl se. Och sen när det började släppas artiklar i tidningar i Umeå att så här, det började gå bra för mig, så skrev mina gamla kollegor och bara, aha, oj, shit.
Mm, grattis.
Kanske det var helt rätt att du släppte. Ja, jo, men våga lita på den känslan.
Mm. Och jävlar, ja. Och det man också kan tänka på är så här att du lever en gång, antagligen, alltså vad vi vet. Och den lilla korta perioden du har, alltså som är så här, jämför hur länge du lever med hur länge du är död.
Ja.
Liksom att då ha suttit och inte vågat.
Mm.
Alltså jag ryser hela kroppen när jag tänker på att man sitter typ som gumma och bara, fan att jag inte tog den här chansen.
Ja.
Men är det någon gång det har gått på röven?
Ja, absolut. Ja, men jag hade ju värsta ambitionen om att jag skulle flytta till Göteborg och att jag skulle leva. Alltså när jag flyttade så var jag var ute ganska mycket på klubben hemma, var ute, ja, men mycket, kände mycket folk där, och min tanke var alltså, jag ska flytta till Göteborg, var en rolig så här, härlig tjej som vill känna så mycket folk.
Innepinnen.
Ja, ja, exakt. Så här, jag fixar ett jobb när jag åker dit, och mamma var så här, men Antonija, ska du inte fixa ett jobb innan du åker ner? Jag bara, nej, nej. Så jag hittade en lägenhet på Blocket, 2 killar som behöver en roommate. Jag flyttar in där, träffat dem bara över Skype. Så åker ni, ja, vet.
Oh my god.
Det gick åt helvete. Ja. Jag festade ju och reste. Jag var så här, det är nära till Stockholm nu. Jag åkte över till Stockholm en helg och sökte inte alls lika mycket jobb som jag hade tänkt. Och jag trodde ju också, för jag jobbade i en klädbutik i Umeå, jag trodde att jag skulle kunna kliva in i vilken cool klädbutik som helst och bara, kör här mitt CV, anställ mig. Funkade ju inte riktigt så. Så i början så sökte jag jobb aktivt, men ja, sen så blev det mindre och mindre, för jag ville hellre, ja, men träffa kompisar eller gå på klubb. Så det gick ju åt helvete. Det vart ju samtalet till mamma, så här, kör, pengarna är slut. Hon bara, ja, men kom hem då.
Ja. Nej, men alltså verkligen. Ja. Men hur, alltså när började det rassla till på YouTube då? När började det liksom bli 50, 100, 150?
Alltså det var ju när jag flyttade till Stockholm.
Ja.
Då tog det fart. Då tror jag att jag nådde 50 000 i december då när jag hade flyttat hit. Jag tror att det var 2015 om jag inte minns helt fel. Och sen så från 50 till 100 tog det ett halvår. Så det gick ju väldigt fort från 50 till 100. Och det var ju också i samband med att YouTube blev mycket mer populärt. Så plattformen tog fart, jag fick mer följare. Och sen så, ja men jag började jobba på i en reception på ett spa när jag flyttade dit. Jobbade där i 3 månader, sen sa jag upp mig och sa till mitt nätverk då att så här, kan jag göra det här på heltid? Då var det kanske 3 stycken i Sverige som gjorde det på heltid. Och de var så här, ja det är en chansning. Och då var jag så här, för jag klarade inte av att ha 2 jobb, det gick inte. Jag jobbade, för då började det få jag få samarbeten. Och då var jag så här, okej, men antingen så vill jag jobba i den här receptionen eller så, ja, men så chansar jag på och satsa på YouTube. Och då, återigen, så vad fan, vill jag ha ett receptionistjobb så kan jag nog söka det igen. Men jag kan alltså sumpa den här chansen på YouTube nu så kommer jag nog inte få den igen. Så då tog jag den chansen och i början var det såklart svårt att få ihop det med samarbeten och hyran och alla räkningar. Men det var ju bara så här, kör på.
Men gud.
Nå, nu är vi här.
Ja, gud ja. Och sen liksom influencervärlden i det stora hela. Ja. Trivs du i den? Känner du ibland att den är lite väl, fan, inte vet jag, ytlig? Eller typ grå, konstig, jag vet inte. Eller känner du bara så här, nej men jag trivs i den men ibland vill jag tillbaka till skogen.
Ja, alltså ibland känner jag mig missplacerad. För att jag tycker inte att jag är så jävla cool i... Men jag tycker inte att jag är en cool influencer. Ja, men det är inte så att jag tycker typ att jag ska stå på vippen och att jag känner mig inte som en sån person som tycker att jag är coolare än alla andra för att jag har mycket följare på Instagram, vilket många gör. Och då känner jag mig så här, det är lite skrattretande. Kom igen, vi är inte mer värd än någon annan för att vi har följare på Instagram. Det är vårt jobb. Jag har inte den imagen och ibland kan jag så här, vad fan, jag kan ibland så här tycka att jag är dålig för att jag inte känner att för att jag liksom inte känner de känslorna. För att jag är fortfarande bara jag. Och jag älskar YouTube, jag älskar mitt jobb. Men jag har också ett liv bortom det. Jag har också kompisar som inte vill synas på YouTube. Jag har också en familj. Alltså YouTube är liksom inte mitt allt. Jag älskar det, men jag har också andra saker jag älskar. Och då kan jag ibland känna att, så här, att man ska känna sig så jävla cool som får gå på event. Man ska vara liksom i vimlet hela tiden. Och, I mean... Jag har gjort det i 5 år nu och i början gick jag på alla event jag blev bjuden på. Jag har skaffat jättebra, jättenära vänner som jag umgås med från branschen och jag älskar ju folk i branschen. Jag menar inte att snacka skit om branschen i sig, men
just, jag fattar
just den
menar.
Här grejen att man ska tycka att man är cool för att man har mycket följare, den grejen förstår jag mig inte på. Och jag, ja, så ibland kan jag känna så här, nej vad fan, vi är ju bara vi. Och att när man är på tillställningar eller att folk bara ska vilja prata om ens yrke och att man ska tycka att allt man gör är så jävla coolt. Men alltså jag tycker att jag är en jävla skön person och vill hellre att folk ska fråga mig så här, hur mår du? Och vill jag veta saker om mig snarare än hur jag fick följa det på Instagram, vad är det coolaste samarbete jag gjort, vad fick jag betalt för min senaste post på Instagram. Det är så här, kom igen, alltså jag kan inte komma ihåg senast jag var på en tillställning där jag fick mer frågor om mig själv än om mitt yrke.
Nej.
Och det tycker jag är jävligt tråkigt. Jag fick någon dipp, för jag tror att det var 2 år sedan, där jag verkligen fick en så här identitetskris. Att jag var så här, tycker folk inte att jag är kul? För jag är det bara, det enda som är intressant med mig är mitt jobb. För jag vill inte att det ska vara så. Och då är så här, då ville jag typ sluta. För att jag har alltid velat göra YouTube för att jag vill vara den jag är. Och jag vill att folk ska följa mig för den jag är. Och så här, visst att vissa kanske bara vill se vad jag har för mascara. Och det är okej. Men jag vill ändå att folk ska gilla mig för jag. Och då när jag kände att så här, folk i mitt verkliga liv inte brydde sig om någonting annat än mitt jobb, så var jag såhär, vad fan, jag då? Jag vill ju skaka om alla. Så där, då kan jag ibland känna såhär, ah, fan.
Men alltså jag har ju läst i dina kommentarsfält.
Mm.
För du, jag har ju sett liksom några av dina videos när du skulle visa någon, det var någon typ concealer eller, och så körde du en Q&A samtidigt.
Ja.
Och då sa du typ så här, du bara, men jag känner mig typ så här ibland tråkig, som att ni, alltså vad ska jag visa upp, och jag har ingen partner jag kan ta med och bla bla. Och dina så här typ fans, eller vad man ska säga, skrev ju bara, men vi vill veta allt om din vardag, vad du gör, ha vloggaren fast det känns som en tråkig dag typ. För vi vill se allt du gör och vad du hittar på och så här. Jag tycker det var så himla fint, för de bara så här, vi vill se allt.
Ja. Ja, det är ju svinfint och många är ju verkligen så att de följer mig för att de vill vara med mig och de vill se, även om jag kanske säger okej, men nu gör jag ingenting idag, så kan det ändå vara spännande. Och det kan också vara viktigt att visa det också, att man som influencer inte hela tiden gör roliga grejer, man reser inte hela tiden, man har också vanliga, idag städiga.
Ja, exakt.
Jag behöver också tvätta och betala räkningar. Så mitt liv är liksom inte bara Coachella och pressutskick. Men det är också... Man jämför sig också med branschen och vad andra lägger upp, det är svårt att inte göra det.
Gud.
Och när folk också frågar om saker som man inte kan provide, som inte finns, men vi vill se att du ska berätta mer om ditt kärleksliv när du går på dejter. Man bara, men vilka dejter? Den här delen kan jag inte dela med mig av, för det finns ingenting att dela med mig av. Och då kan det bli så här att folk bara, fan vad tråkig du är som... Och då, ibland, it gets to you.
För att komma in på det, vi har ju det här liksom gemensamt, och jag tycker att det är så jävla typ intressant att prata om, på grund av att jag alltid har hängt i ett tjejgäng där alla i princip har haft väldigt många olika pojkvänner och långa förhållanden, och allt från att vi gick i sexan, sjuan. Och jag har alltid varit singel. Och inte direkt, skulle jag väl säga, haft så här att jag har dejtat folk och hängt periodvis med killar, utan jag har väl haft typ one night stands. Alltså så här, och typ mässats med folk och så. Och det har varit, gud, jag skulle inte vilja säga kämpigt, men det har verkligen inte kommit naturligt för mig att bli kär.
Nej.
Och du är singel.
Ja.
Och jag skulle bara vilja fråga dig så här, tycker du att det har varit jobbigt att folk, eller att det är en sån stor grej för folk i deras liv att ha en partner?
Alltså inte för mig personligen, jag tycker inte att det är jobbigt att vara singel, och det är klart att det delvis är ett val, men det är klart man kan känna sig lite utanför i samtal där det handlar om partner och hur man, ja, men flyttar in med en partner och så här, ja, men historier med där det är så här, en partner kan ju bara, jag har haft ett förhållande, så att så här, oh, jag har en person att berätta om, att det går ganska snabbt att berätta, sluta om storiesarna. Så jag, ibland vissa samtal kan vi, men alltså jag har inte så mycket att komma med. Men jag tycker inte att det är speciellt jobbigt, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, men det är ju som Rihanna. Bara, när de frågar henne, bara, what are you looking for in a man? Mm. Och hon bara, first of all, I'm not looking for a man. Och man bara så här, punkt. Hejdå.
Men det är det, man behöver inte vilja. Alltså, jag tycker att, så här, att det ska vara så normaliserat att man vill ha partner, och det är allt man vill. Man vill vara tillsammans med någon, och man söker partner hela tiden. Och det behöver inte vara så.
Nej.
Alltså, skulle jag träffa någon som jag blir jättekär i, absolut, jag skulle inte bara, nej, jag vill vara singel. Absolut. Men jag prioriterar andra saker och har gjort det. Och sen så, visst, det kanske har funnits människor i mitt liv som jag skulle kunna ha haft ett förhållande med, men som av olika anledningar inte blivit så. För att ingen av oss har varit tillräckligt investerade i det, och ingen har haft det på sin priolista. Så det har varit såhär, I'm cool.
Går du på något Tinder-dejtar?
Nej.
Nej.
Alltså, det är verkligen så här, jag skulle nog inte säga nej om någon bjuder ut mig. Men det är så här, vem, va? När blev jag utbjuden senast? Never, I don't remember.
Nej.
Och det är också på Tinder, jag tycker att det är så jävla svårt. Jag har Tinder, jag har träffat en person från Tinder, men jag tycker att det är svårt. För dels, antingen så är det så här, tja, ligga, frågetecken. Eller så är det bara så här, nej, jag vet inte. Och vissa är också så här, jag måste slänga tillbaka, ah, oh, catfish. Man bara, men nej, får jag ha Tinder också eller? Så att, nej, jag tycker att Tinder är en svårt ställe att vara på. Alltså.
Men har du, vi säger typ att du, Daniel, Sara, typ Lisa Ankerman står i en bar, hänger, typ tar en AV. Vad catches your eye? Har du någon typ som, så här, som går förbi eller ska beställa typ bredvid, och du bara, oh my lord. Och typ i karaktär också. Vad blir Anty kär i?
Uff, ja, alltså, oj, de som känner mig som lyssnar kommer att skratta. För att jag är också en sån person som kan skriva till Sara, bara, jag såg precis min pojkvän på tunnelbanan. För att jag är verkligen en sån som kan bli kär i någon för att jag ser personen. Jag är ju utseendefixerad, det erkänner jag. Och ja, alltså, jag gillar ju that bad boy-looken.
Oh.
Jag måste ju säga det. Jag gillar tatueringar, men jag gillar också människor som är... Alltså, man ser att de så här utstrålar självkänsla och så här självsäkerhet. Att de vet hur de ska carry themselves. Att man ser nästan lite så att de är på gränsen till dryg. Där, ja, för du förstår vilken människa jag beskriver. Att du är lite såhär, okej, okay, shoo. Vad händer?
Ja, ja. Alltså, jag kan ju tänka mig direkt typ så här, du vet, i Sons of Anarchy. Alltså, har du sett det?
Nej, jag har ju inte det.
Men Charlie Hunnam i alla fall, alltså en skådis. Du, jag ska fan visa honom på det skulle jag kunna tänka mig så här, som står och typ lutar sig i baren och typ skämtar om vilken öl du beställer. Ja. Så här, att du bara, men halleli, hallelå.
Ja.
Okidoki, men okej, bad boyen. Och då tänkte jag kolla med dig. Det här har ju du sagt flera än en gång.
Mm-hmm.
Om du är singel vid 30 så överväger du att skaffa barn själv.
Ja.
Det här vill jag veta. Alltså, det här vill jag veta allt om.
Ja.
För att enligt mig, jag har ju typ varit så här, barn, inte barn, I don't know. Sen tills jag träffade min kille.
Mm.
Och då blev det så här, att jag bara så här, kanske vill ha barn. Och gud, alltså det här låter ju så jävla larvigt. Men jag vill veta allt som du tänker kring det här. Att så här, jag skulle vilja ha barn med honom.
Mm.
För att typ så här, det är en väldigt trygg person. Och jag känner ju själv att jag typ knappt kan klara av att sköta min egen hygien. Men, alltså, och då tänker jag så här, tänk om jag skulle typ ja, men bli gravid och skulle han dra eller någonting. Vad sjukt att typ ta hand om det själv. Eller så här, för att jag, lilla jag som inte kan betala en Tele2-räkning.
Liksom. Ja.
Hur, berätta allt du tänker kring det här.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alltså, jag vill ju verkligen ha barn. Och det har jag ju vetat väldigt, väldigt länge. Men det blev väldigt klart för mig när jag fick mina syskonbarn. Mina första syskonbarn, de är 4 nu. Och när de föddes så det var så här, ah, men jag hjälpte till att byta blöja. Det var så här, det här är en självklarhet, jag ska ha barn. Alltså jag älskar barn så mycket.
Är det bebisar eller är det barn?
Nej, men hela alltihopa. Alltså bebisar är jättegulliga, men de är ganska tråkiga när de är bebisar. Jag har en systerson som är 6 månader. Och han är det gulligaste som finns. Men han är ju, alltså han är inte jättekul. Jag får ju mer utbyte av mina syskonbarn som är 4, för jag kan prata med dem. De är egna, man ser deras, alltså de blir ju mer och mer människor varje dag. De tycker saker, de säger ifrån. Och det är så jävla coolt. Och att få se från start hur en människa verkligen så här föds från ingenting till att bli sin egna människa. Och man tänker så här att man kan forma barn så mycket, men de föds ju in i sina egna, de är sina egna människor, ja, från födsel. Och det, jag tycker att det är så jävla magiskt. Så att, ja, nej, men det, barn är absolut en självklarhet för mig. Oavsett om jag har partner eller inte. Så alltså, det var väl jättetrevligt om jag träffar någon. Det är inte så att jag bara, gud, jag vill leva ensam. Det tror jag inte att jag vill. Men partner är så här, ja, det spelar inte så stor roll. Barn, det ska hända.
Men om du är 30, det är om 3 år.
Ja.
Tror att du kan bara, jag väntar kanske något år utifall someone comes along. Eller är det smackadoodle på?
Nej, alltså jag, ja, det är klart att jag kanske, så om jag börjar träffa någon så bara, ser du vart det här leder. Men samtidigt så tror inte jag ser det inte som en omöjlighet att träffa någon fast jag har barn.
Nej.
Jag tror inte att någon skulle bara, fast vänta, du har barn. Nej, då, jag vill inte.
Nej, gud.
Så att jag känner väl lite så här att det är viktigare för mig, är det, ja, det är fan viktigare för mig att få barn än att ha en partner.
Wow, alltså fan vad jag älskar att så här, folk är så olika.
Uh-huh.
För att jag har hört det, alltså, du har verkligen varit bestämd där. Uh-huh. Liksom. Hur många vill du ha?
3 tror jag.
Uh-huh. Har du redan bestämt namn och grejer?
Nej, där är jag faktiskt inte. Men,
Tänker du något kring kön? Att så här, jag skulle helst vilja ha, då, även fast jag vet att det är skitsamma, uh-huh, men lite så här, men det hade varit kul med...
Nej, det spelar absolut ingen roll. Alltså jag vill bara förstå att ha en egen människa som man ska uppfostra och bara se växa genom hela livet. Och bara så, det här, det är det närmsta ens egen människa det kommer komma, det är ens barn. Det är helt sjukt.
Ja, och när du sitter typ och äter middag med dem när de är typ så här 18, ja, också, och bara så här, bara, mamma, ja, du vet, är en smart egen,
exakt,
individ.
Exakt, som, men också typ att så här, jag ser, visst det kommer att vara skitjobbigt när det händer, men typ, jag ser ändå lite fram emot så här, det trotsiga så här, tonåringarna som, för man vet själv, alltså, jag vet själv hur det har varit att vara tonåring, och jag, nej, fan alltså, men de bara, du vet inget, fattar ingenting.
Alltså jag fattar, men jag är fortfarande din mamma.
Åh oh, gud vad kul. Alltså jag tycker att det är så uppfriskande att prata med dig om det här, på grund av att jag själv är en sån orolig själ. Att jag bara oroar mig för, alltså så fort jag träffar en person som jag tycker om, så tänker jag så här, fan ja, nu är den till, jag ska typ vara rädd för att förlora typ. Och då är det så underbart att höra det här, för att man, då får man andra sidan av ens destruktiva jävla livskaka. Och det behöver jag höra.
Ja men det är klart att det är så, alltså bara med mina syskonbarn också, jag kan ju bara gråta av tanken att, så här, att något skulle hända dem. Alltså om jag börjar, alltså jag tänker bara, men gud, vad, någonting kan hända, så blir jag ju ledsen. Och det är klart att den rädslan kommer man aldrig komma ifrån. Och skaffa man barn själv, alltså det kommer vara ännu mer att man är rädd för att det ska hända någonting hela tiden. Men man kan ju inte låta den rädslan begränsa en. Så att jag tror att, alltså, i vilket fall som helst, man kan ju tänka både sina vänner, sin familj, att någonting ska hända dem, men det går inte att leva så.
Tack.
Nej, man kan ju inte. Nej, alla har ju rädslor. Och ja, visst, det kan hända. Jag kan bli påkörd av en buss när jag går ut härifrån. Men ska jag vara rädd då? Hela, alla kommer ju dö. Men jag tänker inte vara rädd fram tills det att jag gör det.
Nej, men alltså, det är, som sagt, mitt liv är typ ett konstant lidande. Så att det är precis när du säger så kan man ju inte leva. Det är så här, nej. Det är därför det är så uppfriskad. Och som du säger, du bara, det negativa kan ju inte ta över det positiva. Eller vad är det bästa som kan hända versus vad är det sämsta? Alltså jag älskar ditt tankesätt, det måste jag verkligen säga. Och angående liksom kring det med familj också, så har jag en fråga som jag undrar över. Och där får du välja helt liksom hur djupt du vill gå in och sånt, men jag vill ändå ta i den. Och det är att du pratar inte så mycket om din pappa.
Nej.
Och du får en del frågor om det. Ganska mycket frågor.
Ja, alltså jag tror att det är nog den mest frågade frågan i min, alltså, karriär liksom, på sociala medier. Varför pratar du inte om din pappa?
Ja.
Och alltså egentligen, så jag är inte uppväxt med honom. Vi har aldrig, min mamma och pappa var tillsammans fram tills jag var 1,5 tror jag. Så gick de skilda vägar. Och egentligen så har det väl inte varit så, alltså det finns ingen så dramatisk historia egentligen.
Nej.
Men anledningen till att jag inte har pratat om det är för att jag har nog tänkt hela tiden att om jag skulle prata om honom så skulle jag ge honom uppmärksamhet, och det är det sista jag vill. Jag vill liksom inte att han ska kunna, för jag vet att han har sett, alltså, att det har gått bra för mig i sociala medier, och han kollar säkert på många av mina videos. Men, och då vill jag liksom inte att han ska kunna vara, ha, hon bryr sig, där hon pratar om mig, kolla. För jag, alltså, så jag tror att det är den grejen som har drivit mig till att aldrig ta upp det. Men jag har ändå nu på senare tid varit så här, ja men jag vill nog ta upp det, men jag vet liksom inte hur. För skulle jag bara sitta och prata om det upp och ner, så skulle det också bli lite konstigt. För att jag måste tänka lite vad jag vill förmedla med en sån video i så fall. För det har blivit viktigare för mig på slutet, att vad folk tar med sig när de kollar på mina videos. Efter att man sett det, vad har de för känsla, vad tycker de om det jag har sagt. Inte att det bara ska bli, ja men, larvigt, eller bara så här, okej, det var det, här bara hej. Jag vill att det ska vara djupare än så. Så därför har det varit lite så här, hur ska jag tackla ämnet för att få fram det på ett så bra sätt som möjligt, för min skull och för tittarnas skull. För idag så skiter jag faktiskt 100% i honom. Skulle han titta på det, man bara, ja okej, ha så kul. För det har ingenting med honom att göra, och jag ger inte honom någonting av att prata om honom. Men jag tror att det är så jag har känt, att jag inte vill att han ska känna att han spelar roll för mig, för det gör han inte. Kan inte gråta längre, har tagit slut på tårar. Vänner för alltid, men det kommer kännas sjukt för båda. Det plågar mig att vi inte kommer sova tillsammans. Nu går vi skilda vägar, även fast vi lovar varandra att det skulle vara du och jag för evigt. Men utan dig bredvid mig kommer livet sakna mening. Jag saknar medvind, när fan ska det vända? Ska sluta hoppas, för det kommer aldrig att hända. Ta dig i kragen, håll dig vaken på dagen, för allting går vidare, men saknaden skaver. Ingenting blir bättre av att bara gräva ner sig. Kommer alltid bli varm i hela kroppen när jag ser dig. Tack för alla fina minnen som vi delar. Känner hjärsa nu för skillnaden att leva. Spelar ingen roll nu om det är du och jag, för bara du är lycklig så kommer livet sluta bra. Nu blir det till att klara sig själv och få nöja mig med att vara Jag förstår, alltså jag gör verkligen det. Och eftersom att du kommer att ha barn, är det något du går och kan liksom skänka en tanke, typ så här, ska de få träffa sin morfar, eller kommer inte? Nej, alltså, det kommer absolut inte hända.
Nej.
Alltså ingen, det finns ingen chans att de kommer, då kommer fråga, men det är så att ni har ingen morfar, ledsen. Så är det bara. Och det är ingenting som idag är jobbigt för mig. Alltså jag, när folk har frågat mig så här, vad har hänt med min pappa? Jag bara, jag har skämtat så här, han är död. Och folk bara, men gud, hur kan du skämta så? Men det är så här, jag så lite bryr mig. Och det är såklart att det är jättehemskt. Det är så här, för några år sedan, när jag ganska nyss hade flyttat till Stockholm, så ringde min äldsta storbror mig. Och jag sa, aha, shit, tanken slog mig. Så här, nu kanske pappa har dött. Men då hade min farmor dött. Han bara, vill bara ringa och säga det att farmor har dött. Och jag sa, ja, alltså jag har aldrig träffat henne. Så, ja, han bara, nej, men jag vill ändå säga det. Så att du vet om det. Men det var lite så, ja, okej. Okay. Det är en person som jag aldrig har träffat som har gått bort. Och många kommer kanske att vara, men gud, visa lite känsla. Men folk måste också förstå att det är precis som att någon skulle stoppa en random äldre kvinna på stan och säga så här, hej, det här är din farmor, känn någonting för henne.
Ja, jag förstår.
För det gör jag inte. Nej. Och jag kan liksom inte göra det på samma sätt som nu vet, ja, så det är väl lite där jag är. Så nej, det är liksom inte, jag tror inte, eller jag vet att jag inte kommer, det kommer inte bli skillnad när jag skaffar barn. Jag vet att mina barn kommer ha världens bästa skyddsnät, och kommer ha världens bästa mormor, och kommer ha världens bästa liksom, alltså mina systrar kommer vara allt för dem, och jag har så stort skyddsnät att jag känner inget behov att alltså, du behöver en morfar för att ditt liv ska vara komplett. Nej, alltså det är ju inte riktigt så. Jag tror att det handlar 100% om att ha bra människor i sin omgivning, och mitt barn kommer ha det. Kommer ha så många bra människor och så många bra förebilder i sitt liv. Så att det behövs liksom inte en person som inte har funnits där för mig. Alltså, varför skulle han få? Nej.
Men alltså det här är ju, eftersom att jag och du är väldigt lika på det sättet att vi kan typ börja böla åt, vi är blödiga.
Ja.
Inte nödvändigtvis känsliga.
Nej.
För man bara, fuck off. Men, men blödiga.
Ja.
Och det jag tänkte på nu var så här, jag bara, fan, jag vill inte att hon pajar fransarna om hon Nej. Ska typ prata om det här.
Ja.
Antonija har väldigt, väldigt fina lösfransar på sig. De sitter helt jävla oklara. Ja, det ser ut som dina. Men jag ser att du inte ens blir berörd när Nej. Du pratar om det. Och då ser jag verkligen att you really mean it. Ja. Alltså
alltså jag tror inte att det har påverkat mig så att jag har varit ledsen. Jag har varit arg, tror jag. Jag har haft en period där jag har haft väldigt, väldigt svårt med just aggression och varit väldigt arg under min tonår. Och det har säkert med det att göra underliggande. Och det har jag nog varit. Men jag har aldrig varit ledsen. Det var kanske när jag var alltså liten, alltså riktigt liten, gick i skolan och folk var så här, ja, jag var, i helgen var jag hos pappa, nästa helg är jag hos mamma. Lite den grejen att jag har varit så här, men varför har inte jag det så?
Mm.
Och att det kan ha varit lite så här. Och jag har ljugit mycket när jag var yngre. Och att så här, min pappa jobbar med det här, han gör det här. För jag typ inte vetat. Och det är klart att jag kunnat fråga min mamma och så där, men det har liksom inte varit så. Alltså jag har inte brytt mig. Så jag har ljugit så mycket om att jag haft grejer hos min pappa. Alltså det har varit så dumma grejer. Men jag har aldrig sörjt att inte ha en pappa.
Nej.
Faktiskt. Och ännu mindre nu på slutet. När jag har blivit alltså vuxen på riktigt. Så... ja, hade jag kunnat plocka upp relationen med honom? Ja, absolut. Har jag haft chansen till det? Ja, absolut. Men har det varit aktuellt? Nej. För det har liksom tagit för lång tid. Hade det liksom... hade han visat intresse av att vilja lära känna mig när jag var yngre, så hade det nog varit lite mer aktuellt än... han gjorde ett försök när jag var 21. Och då var jag så här... det sista vi sa till varandra då var att han började höra av sig lite så sporadiskt på julaftnar och på min födelsedag. Började så smsa, vilket han aldrig har gjort under hela min uppväxt. Och då ifrågasatte jag, så här, varför gör du det här? Varför kommer det här när jag är 21-22? Att du börjar, vad vill du med de här sms'en? Och då fick jag något så här halvkonstigt sms om så här, ja, men jag kanske vill att vi ska lära känna varandra. Och då ringde jag honom, för jag sa, jag orkar inte smsa. Liksom, det här ska föreställa vara min pappa och han ska skicka något jävla sms. Så tyckte jag bara att det var tramsigt, så då ringde jag upp honom och bara, men okej, du vill alltså helt ärligt att vi ska lära känna varandra nu? Och han bara, ja, jag tänkte det. Jag bara, okej, han bara, men då är det också viktigt att vi kan stryka ett streck över allt som har varit. Och då var jag så här, okej, så du vill att vi ska stryka ett streck över hela mitt liv? För det är verkligen det, att du inte har funnits där i hela mitt liv. Och han sa, ja. Och liksom inte förstod min fråga riktigt. Och då sa jag så här, vi kommer inte prata mer efter det här. Så om du vill be om ursäkt till mig, eller om du vill förklara dig på något sätt, gör det nu, nu har du chansen. Och jag fick liksom inget bra svar på det. Och då sa jag bara så här, ja, du har valt att inte finnas till mitt liv fram tills nu. Nu väljer jag att du inte finns i mitt från och med nu. Tack och hej, ha det bra.
Oh my god.
Så det var liksom den sista konversationen vi hade. Och så nu lever jag med att det är mitt val. Och det känns jättebra. Det är okej. För jag har liksom haft världens bästa mamma, jag har världens bästa systrar. Jag behöver inget annat. Och framförallt inte om jag inte kan få en förståelse i att man har haft men att man som barn, alltså jag vet inte om man inte förstår den frågan och inte kan ha något bra svar utan vara likgiltig i att inte ha funnits i mitt liv i 22 år och sen bara så pappa av för man känner för det och lite så här, just det, han skrev också, har ju sett att det går bra för dig på sociala medier. Ja, men alltså snälla. Så att jag skulle behöva bli känd då i sociala medier för att det ska vara värt att smsa mig på min födelsedag. Det är så här, jag köper inte det. Det är så här, nej, jag blev bra ändå. Tack, hej.
Jag tror att det är så bra att vissa har, alltså där ute får höra det här som lever i en konstant kamp för att få inte bara då så här, frånvarande föräldrars men släkt överhuvudtaget och folks uppmärksamhet. Mm. Och de kanske har en ny familj och grejer och man så här, då brukar jag säga bara så här, du kanske inte ska ha kontakt. Nej. Det är inte, alltså blod är nödvändigtvis inte tjockare än vatten. Nej. Jämt, utan fan, ta hand om dig själv, kör din grej. Och det är så många saker du säger, Antonia, är väldigt uppfriskande. Det är, du är en klok jävel.
Jag tror det är viktigt bara att folk inte ska klandra sig själv och tänka varför man har blivit bortvald, ja, inom citattecken bortvald, eller varför man inte får den uppmärksamheten. Det kommer aldrig vara mitt fel att min pappa inte har funnits i mitt liv. Det är inte, that's not on me. Så att, jag tror att det är en viktig grej att ha med sig, att man inte klandrar sig själv.
Mm. Vi kommer att hoppa in på lite påståenden jag har om dig.
Ja.
Och sen så kommer vi komma in på några återkommanden. Och det handlar bland annat om livet och döden och grejer sen. Men först lite så här. Alltså du får säga jag, eller ja och nej.
Ja.
Men du får gärna ge en liten förklaring också.
Okej.
Okay. Ja, men du vet, om det ligger någonting i.
Ja.
Eller om det är helt out of the blue.
Ja.
Och ja, den första är att du gillar det lite wild i sängen. Och jag tror att du är väldigt bekväm när det kommer till sex.
Ja, det skulle jag nog säga ja.
Mm.
För att jag har, alltså det går väl lite hand i hand med att jag har bra självkänsla. Jag känner mig själv, jag är inte rädd för att ta för mig någonstans skulle jag vilja säga. Så varför skulle jag vara rädd för det i sängen?
Mm.
Och jag är också en sån som, har jag valt att ligga med någon, så litar jag på den personen tillräckligt mycket att så här, vill jag vara freaky, then I'll be freaky.
Mm. Love it, alltså verkligen. Du har extremt svårt för att bli kär.
Ja, absolut.
Det är så.
Ja, alltså jag låter mig nog inte bli kär så lätt, tror jag. Jag tror att det är svårt att komma så nära in på mig att jag så här känner kärlekskänslor för någon. Jag har skitlätt att bli kompis med någon. Jag kan flirta med någon, alltså hur mycket som helst. Men att gå från det är så här, vänta nu. Och jag tror att det handlar, alltså jag har jättehöga krav och så jättehögst. Alltså jag skulle inte börja träffa vem som helst. Men det tror jag också är för att skydda mig själv. Det är så här, om jag inte låter någon komma tillräckligt nära så kan de inte svara mig. Så jag tror att det är lite det jag bygger upp lite så här att, ja, men jag bygger upp en hög mur för att så här, om du inte kommer över den, då kan du inte svara mig.
Mm. Ja, jättebra. Du kommer någon gång att flytta tillbaka till Umeå eller flytta till USA?
Mm. Ja.
Eller?
Och jag drar ju till USA i höst.
Hur länge?
En månad till att börja med.
Mm.
Sen får vi se vad som händer. Jag skulle nog inte flytta till USA permanent. För att jag är för familjekär. Och jag skulle inte kunna vara ifrån min familj så långt bort. Alltså Stockholm är långt bort nog. Så att, nej, jag skulle nog inte flytta till USA permanent. Jag skulle inte vilja ha barn där. Jag skulle inte vilja uppfostra barn i USA av flera olika anledningar. Men jag gillar Sverige. Och jag vill, när jag bestämmer mig för att skaffa barn, så vill jag uppfostra dem här. Och att de ska vara nära till min familj. Och flytta tillbaka till Umeå. Ja, alltså det blir återigen en fråga det här med när jag ska få barn. För att jag vet ju hur viktigt det är att ha ett skyddsnät. Och om det är, alltså om jag ska ha barn själv, så är det ännu viktigare att jag har folk, alltså, i min närhet som kan avlasta mig, som kan hjälpa mig, som jag vet kommer finnas där oavsett. Att de gånger jag säger jag har inte fått sova på en vecka, jag behöver att någon tar min bebis nu. Mm. Då måste jag kunna lita på att någon faktiskt kan komma och göra det. Och det är så här, visst, jag har nära vänner i Stockholm, men det går ju inte att jämföra med mina systrar eller min mamma till exempel.
Nej.
Som jag vet 100% skulle göra alltså ställa upp för mig när som helst och göra allt för mig. Och det är klart jag har vänner som skulle komma hem till mig klockan 3 på natten om jag var ledsen eller hjälpa mig att flytta eller vad det nu kan vara. Men det är lite skillnad när det är en bebis ibland.
Ah, ja, gud ja, alltså verkligen.
Så att ja, alltså Umeå, det har väl, den tanken har passerat flera gånger. Och så tanken har varit så här, gud, var så vill jag ha barn? Vill jag, hur nära vill jag bo med min familj? Och vad vill jag göra? Vill jag ha barn i Stockholm? Vill jag att mina barn ska prata stockholmska?
Ja.
Stort frågetecken.
Fan, den där är svår. Den där är svår.
Den är jättesvår.
Mm. Ja, och det är verkligen så här, bitch don't know.
Nej.
Det får framtiden.
Ja, verkligen. Mm.
Du kollar på porr minst 2 gånger i veckan.
Oj, nej. Inte 2. Nej, nej.
Just bara,
Nej. Nej, det gör jag. Inte 2 gånger i veckan. Onanera mer än 2 gånger i veckan. Ja, kolla på porr. Nej.
Kollar du på porr?
Ja, det gör jag. Men inte jätteofta ändå.
Det är bara så här, det händer någon gång
ibland. Ja, det händer, men det är inte jätteofta.
Nej. Okej. Man vill inte bli ovän med dig.
100%.
Mm.
Så är det verkligen. Alltså, jag... nej, det är inte kul att vara med mig av många anledningar. Men nej, alltså jag gör verkligen allt för människor i min omgivning och alla mina vänner. Alltså så här, jag tror att alla kan understryka det, att jag skulle göra vad som helst. Men alltså, don't cross me. Mm. Dels för att jag har också blivit lite så när jag blivit äldre att så här, om du får mig att, om du tappar min respekt och min tillit, så är det ganska svårt att vinna tillbaka den. Så, men sen random, don't fight with me either.
Nej, men alltså, jag visste att den skulle stämma. Jag bara, ja. Och du har skyhöga krav på dig själv, och går det inte som du har tänkt dig och alltså som din vision, så blir smällen ganska hård.
Ja och nej. Jag har höga krav på mig själv, det har jag. Men samtidigt är jag också väldigt positiv. Så går saker åt helvete, så är det så, okej, whatever, vi provar på nytt liksom. Men ja, så det är ja och nej. Jag har höga krav på mig själv och jag vill ha saker på ett visst sätt. Och har jag en vision, alltså har jag en vision på något, så vill jag gärna att det ska gå som jag vill. Eller jag vill i alla fall komma dit. Sen klart att man kan ta någon genväg och det kanske inte blir exakt som man har tänkt sig. Men ja, jag har höga krav. Men blir det inte som jag förväntat mig, så har jag också ganska lätt att ta det med en klackspark.
Mm.
Att säga, ja okej, men vi löser det på något annat sätt. Eller vi provar igenom en vecka.
Mm. Och det sista påståendet. Du går likt många andra inte, alltså många går ju runt och gör det här, men du går inte runt och är rädd för döden.
Nej, jag är nog inte, eller både ja och nej, för att, den är så jävla svår.
Ja, visst är den det?
Är, för det är verkligen så här, jag vet inte riktigt, jag tror att, jag är rädd för att förlora folk, alltså så här, så det skrämmer mig ju. Att förlora folk. Men jag är inte rädd för att dö själv. Jag har aldrig dödsångest gentemot mig själv. Att såhär, nej men gud, jag kan inte flyga, för tänk om jag kraschar. Jag är inte sån.
Okej.
Så jag har liksom inte det orostänket. Alltså, nej men tänk om jag gör det här, då kan det här hända. Och nej. Och det här, jag går liksom inte och är rädd för att min lägenhet ska brinna upp till exempel. Eller nej, att jag ska drunkna när jag simmar. Eller att jag ska krocka med en bil. Sådana rädslor har jag inte. Men jag har tanken av att förlora folk. Ja, men vi skrämmer mig ju. Så på då, alltså både ja och nej.
Ja men skitbra. Alltså, väldigt bra svar. Och sen de återkommande frågorna som väldigt många tycker om. Det är därför jag inte tar bort dem. Jag funderade lite på om så här, ändra konceptet i podden ett tag. Folk bara nej, vi vill veta det om de som är med liksom. Och det är ju det här med ångest, sex, utseende. Din relation till ångest, hur är den?
Jag har... Alltså det är klart att man har haft ångest vissa stunder, men jag skulle inte säga att jag har jättemycket erfarenhet av det. Jag skulle inte säga att jag lider av någon form av ångest. Jag skulle inte... Alltså det är klart att det kan man ha stundtals och ha prestationsångest, eller bara, ja, man hamnar i svackor. Men jag skulle inte säga att jag har någon erfarenhet av ångest i större mängder eller under längre perioder.
Nej, skönt.
Men jag har jättemycket respekt för ångest och för folk som går igenom och lider av ångest. Jag har väldigt stor förståelse för dem. Men jag har inte jättemycket erfarenhet själv.
Nej. Och när det kommer till sex, Antonia.
Ja.
Ja, jag kommer bara put it out there.
Kör.
Vad kommer du av?
Oj. Alltså. Jag har nog inte jättesvårt att komma, om jag ska vara helt ärlig. Nej. Så
congrats.
Ja, tack. Jag har ju insett att det inte är något att ta för givet. Nej. Så att alltså jag kommer bara av alltså att ha bara presentationssex.
Mm.
Men man kan ju komma på flera olika sätt, men ja, jag har ganska lätt att komma faktiskt.
Ja, men då är det alltså som sagt penetrationssex. Mm. Någon speciell ställning?
Nej, alltså inte som inte just för att komma, nej.
Nej. Kommer du av oralsex?
Ja, jo men det gör jag. Ja.
Du kommer av, av flera stycken. Alltså det där är så jävla trevligt. För vissa kommer ju bara av en viss typ av liksom, när jag ligger så, han är så typ.
Exakt.
Så att det är verkligen en lyckans ost liksom. Ja. Är du bekväm med one night stands? Alltså du vet, det är klart det är beroende på vem det är, men eller känner du att du gärna vill att du ska vara någon bekant, någon du känner liksom?
Alltså spontant så skulle jag säga att jag inte är så bekväm med det.
Nej.
Av den anledningen att, alltså det låter ju också lite så här, men att jag är den jag är. Jag skulle inte vilja att jag går hem med någon från klubben som sen dagen efter bara, jag lägger mig en till. Den grejen tycker jag är fett onajs. Mm. Och så jag är nog lite mer picky med vem jag ligger med.
Rimligt skulle jag säga.
Men alltså ibland kan jag önska att jag var lite mer obrydd.
Att
jag bara, men han är väl snygg, skitsamma, han kanske är lite dryg och lite dum i huvudet, men fan kan vi ligga? Men jag är då såhär, nej, alltså vet du vad, ska jag veta då, ska jag vakna och tänka så här att fan han är ju helt dum i huvudet, men jag låg med honom bara för att han var snygg. Nej, det går inte.
Gud, det är bra att du besparar dig den ångesten. För att alltså, nej. Och hur är din relation till ditt utseende? Du vet, du lever ändå i en bransch med väldigt mycket så här, om folk gör mycket operationer och det är mycket sånt.
Ja.
Och fan, hur påverkas man av det? Alltså så här, hur är din relation till ditt utseende?
Jag trivs väldigt bra med hur jag ser ut. Sen stundtals så kan jag ju såklart följa folk på Instagram och bara, fan vilken jävla röv. Synd att man inte såg ut så. Men jag är ändå så, när jag kollar mig i spegeln så är jag så här, bara, fan, tjugat. Men det jag tror också, dels för att just den här grejen med att jag är så här min bästa vän med mig själv, att så här, jag skulle aldrig kunna kalla mig själv ful, för jag skulle aldrig kalla min bästa kompis för ful.
Men gud, det är typ det finaste jag har hört.
Men alltså, jag tror verkligen mycket på det, att så här, om man inte har det tänket, så tänk, kolla på dig själv genom din bästa väns ögon.
Mm.
För skulle, alltså tänk så här, om du tänker bara, fan, nej, jag är så jävla ful idag. Skulle din bästa kompis säga till dig, skulle din bästa kompis säga det till dig? Aldrig. Så varför skulle du säga det till dig själv?
Ja.
För att det ens bästa vänner säger till en påverkar en jättemycket. Alltså om jag verkligen vill ha någons åsikt, så här, ska jag köpa någonting, ska jag köpa en möbel eller ska jag köpa en dyrare plagg eller någonting som är en stor grej, då frågar jag mina kompisar innan, så här, tycker ni att det här är nice? Och de är ju ärliga då.
Mm.
Och det är så att det de tycker betyder jättemycket för mig. Så om de säger, fan vad fin du är idag, då blir jag asglad. Och på samma sätt som jag säger det, ska det betyda lika mycket om jag säger det. Fan, vad fin du är idag, Antonija. Jag bara, shit, tack, thank you.
Ja.
Så jag tror verkligen på att ha med det tänket, att aldrig prata dåligt om sig själv. För då tror jag också att man låter andra göra det. Så man måste stå upp för sig själv och verkligen ha den respekten för sig själv, att inte tycka att man själv är ful eller kalla sig själv ful. Och sen såklart finns det dagar då jag bara, nej fan idag, nej, alltså ge mig ett annat hår, ge mig andra ben. Alltså det är klart att man har dagar då man tvivlar på sitt utseende och tycker att man inte är sitt snyggaste, men i grund och botten så måste man så här, hålla sig själv om ryggen, backa sig själv. Men ja, den här branschen påverkar skitmycket, mycket mer än man tror. Och alltså, men folk också, jag tror att folk har en bild av mig att jag är ytligare än vad jag är. Jag är ju ytlig 100%, jag jobbar i en ytlig bransch, men jag bryr mig inte heller så mycket. Folk säger, gud du sminkar säkert varje dag. Absolut inte.
Nej.
Jag har inga problem med att gå utan smink. Jag tycker inte att jag är ful utan smink. Jag får så här kommentarer bara, gud du sminkar dig bara för att du, alltså du vet så här, jag sminkar mig inte för någonting. Jag tycker att det är kul.
Ja.
Jag gillar att sminka mig. Jag tycker att jag är skitsnygg med smink. Tycker jag att jag är ful utan? Absolut inte. Har jag ångest när jag är utan smink? Nej, absolut inte.
Mm.
Alltså vad fan, man kan inte ta det på så stort allvar. Det är så här, kom igen. Och det kommer alltid finnas, alltså det kommer alltid finnas folk som är snyggare än en. And that's okay.
Ja, alltså det ligger ju alltid i betraktarens öga. Exakt, brukar jag säga.
Ja.
Och det är så här, vissa, du kanske tycker att vissa är det snyggaste du har sett, medan vissa går runt och tänker, jag vill se ut som henne.
Exakt.
Så att det går verkligen runt i en cirkel det där.
Men det är väl, man behöver väl inte vara snyggast i hela världen, så länge man själv tycker att man ser bra ut, och så länge man har självförtroende. Jag säger inte att man behöver gå runt och se att man är snyggast i världen. Det gör inte jag heller. Men jag hade en diskussion med en kollega ganska nyligen som bara, men vadå? Tycker du att du är en tia? Jag bara, vadå? Går du runt? Han bara, vadå? Jag kanske är 6-7. Jag bara, skärp det, för det vet jag att han inte tycker att han är. Nej. Så jag bara, det där säger du bara för att folk inte ska tycka att du har hybris eller skryter. Det handlar om hur man säger det.
Mm.
Det är så här, va? Backa dig själv för fan.
Ja, men
gud. Man får tycka att man är svinsnygg. Ja, det är inte hybris.
Och sen tycker jag att det kan vara lite så här, fan kul när folk typ för en gångs skull inte hackar på sitt eget utseende. Mm. Och när vi hade förfest hemma hos mig så gick jag förbi en spegel och så typ så stannade jag till lite. Och min kompis bara, typ, vad gör du? Och jag bara, nej men gud, jag drunknade bara i mina egna ögon.
Ja.
Alltså vi började ju stå så storgarva.
Ja.
Men jag bara, men alltså den här sotningen till ja. Det blåa.
Men det lite, behövs. Alltså framförallt wow. Att det kommer från tjejer. Alltså,
ja.
Jag tror inte, alltså få gånger har man hört en kille prata dåligt om sitt utseende.
Ja.
Så snälla tjejer, säg det med, säg det ofta. Säg det till varandra. Mm. Säg det till randoms. Det är mitt bästa. Säg det till folk på tunnelbanan och bara, fan vad snygg tröja, eller bara, älskar ditt hår. Folk blir lika chockade varenda gång.
Men gud, det är världens bästa grej.
Men det är världens bästa.
Alltså snälla, kan inte folk börja göra det där ute
bara? Ja, men alltså om man någon gång blir stoppad av någon och bara, wow, fan vad fin du är, eller shit, alltså jag blev stoppad utomlands. Vi var i Tyskland och jag blev, ingen vet vem jag är där.
Nej.
Och så var det en tjej som jag tror hon var, ja men 15 kanske, hon bara, wow, you're so pretty. Jag bara, ew, mitt hjärta. Alltså, och också en 15-årig tjej.
Ja.
Alltså det är så här, va? När man var 15 tyckte man inte att man var kaxig, eller var man inte så kaxigast i världen och skulle aldrig ge någon en komplimang bara och sådär.
Men gud, och då vet man verkligen att den betyder så mycket. Ja. Alltså, hon menar verkligen
det. Men också någon på så här Ica som har snygga naglar i bara, oh my god, tack. Alltså det kan göra min dag. Ibland så träffar jag två personer, det är de på posten och de på Ica. Och den lilla sociala biten jag får då betyder så mycket.
Ja.
Och vad kostar det då? Och säg att om man tycker att någon har en snygg tröja på tunnelbanan, hur, eller på bussen eller whatever på stan, hur mycket kostar det? Att säga det. Hur mycket kostar det att hälsa på någon? Vinka till någon? Vad le åt någon? Alltså ibland kan jag bli så provocerad av att sitta i kommunaltrafiken och så här, försöka få ögonkontakt med någon. Det går inte. Det går inte. För alla sitter i sina telefoner eller kollar man på någon som blir någon obekväm och kollar ut genom fönstret.
Alltså, gud, det är så sant.
Ska vi leva i en sån värld där folk inte ska kolla på varandra? Och så här, någon tycker typ att det är weird om man sätter sig bredvid en på tunnelbanan. Så här, kom igen!
Ja, nej men det här, jag har aldrig hört något som är så sant.
Nej men det, och jag blir så provocerad av att det ska vara en sån chockerande grej att få ett leende av en random. För det är också såhär, ler om det väldigt få gånger någon inte ler tillbaka. Det behöver inte betyda någonting. Var bara, alltså, prova bara att göra en grej per dag för någon annan, osjälviskt. Alltså le till någon, säg hej till någon, säg att någon har en fin tröja. Prova bara, se vad som händer.
Men alltså man får ju typ mer ut av sitt eget liv också.
Ja.
För att när man öppnar de dörrarna. Ja. För att glädjen du får tillbaka också är ju liksom wow.
Jag tror att det gör mer för den som säger och gör det än för den som får komplimangen, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, men kanske.
Eller i alla fall lika mycket.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Wow, alltså det är så jävla bra. Alltså som sagt, jag hoppas verkligen att folk typ ändå tar med sig det här lite och bara, men jag testar. Alltså testa, och särskilt om man är lite blyg.
Ja.
Så får man fan se hur mycket det kommer tillbaks.
Men jag tänker också att är man blyg, och det kanske är skitjobbigt, men vad är oddsen att träffa den här människan igen? Även om du skulle fnissa och bli rådna eller whatever, det är väl en skitbra grej att prova. Bara get out of your comfort zone. För att, ja, oddsen är ganska små att ni träffas igen.
Mm. Och då har du ändå gjort någonting jävligt trevligt.
Exakt, och man har gjort det lite för sig själv och också mycket för någon annan.
Gud, jag ska typ stanna någon och ge dem en kram idag.
Ja, men gör det!
På riktigt. Åh, gud. Vi har kommit in på de snabba.
Yes.
Och här är det liksom det första som comes to your mind.
Ja.
Lite blandad kompott. Så att vi kör igång.
Ja.
Vilken typ av människa går du inte ihop med?
Negativa människor.
Mm. Rakt av.
Mm.
Vad gör dig riktigt arg?
Svek.
Mm. Ja, som sagt, man vill inte vara ovän där. Alltså.
Nej.
Vem i influencervärlden kan du få syn på events och bara yes, den personen är här? Som bara så här, du blir jävligt glad av att se.
Lisa Ankarman.
Ja.
Alltså, det går inte att inte bli glad av henne. Dels att, alltså jag säger ofta att man ska omringa sig med människor som ger energi och som ger en motivation i livet. Och hon är verkligen en sån människa.
Alltså jag kan tänka ja,
hon
mig.
Är fantastisk på så många sätt.
Men alltså det roliga är att du inte är den första som svarade det på
frågan. Ja, jag kan verkligen tänka mig det.
Och när hon var här också, hon satt ju kvar typ en halvtimme och pratade typ med mig om mina problem. Och jag bara, men du skulle ju med en... Hon bara, nej, skitsamma, nu pratar vi klart. Typ, jag bara, var min vän. Vad gör dig lycklig? Alltså så här, du får gärna typ i ett tillfälle där du är som lyckligast liksom.
Ja, det är nog med folk som betyder mycket för mig. Min familj, lilla vänner. Alltså det kan vara de minsta grejerna. Förra sommaren så satt jag på min balkong med Sara, Daniel och Rosanna och bara, vi gjorde ingenting. Vi bara beställde mat, satt och snackade. Och så en timme blev det 4 timmar. Bara en sån stund är en sån som jag kan kolla tillbaka på och bara känna värme i hjärtat. Men sen också såklart när man så här kliver av tåget i Malmö och mina syskonbarn kommer att springa emot den för att de har saknat den liksom. Eller så här, när de skickar en video på Snap och bara, vi saknar ni. Alltså man dör ju.
Fy fan. Vad önskar du att fler visste om dig?
Oj. Ja, men det är nog att jag inte är så brydd om men varken mitt utseende eller yta. För att jag kan tänka mig att folk kollar på min Instagram och bara okej, hon håller på med smink och skönhet. Hon bryr sig bara om det. Hon är lite så här plastig och tråkig och inte har... Och gömmer sig lite bakom sitt utseende, kan jag tänka att många... Så här, hon är en dryg bitch som bara är snygg typ. Men jag är mycket mer än så. Och det är verkligen en så här fördom som jag tror folk har om mig. Så här, hon är dryg och bitchy och bara tycker att hon är snygg typ. Det är så här, jag är inte riktigt så. Jag är mycket mer än så.
Åh, oh, gud ja. Verkligen. När det kommer till mat...
Mm.
Vad är det absolut godaste du vet? Du får välja fler grejer om du kommer på.
Oj, jag är ju väldigt, väldigt petig. Mm. Alltså jag, det finns så mycket jag inte tycker om. Så att, vad jag tycker om? Oh, alltså så här, mammas lasagne. Mm. Bästa som finns. Men grekisk mat är också största svaghet. Och mexikansk mat. Måste jag välja så skulle jag kanske säga att jag väldigt gärna äter grekiskt.
Ja, men det är gott.
Så jävla gott.
Jam, liksom. Om du står i en bar och du får beställa liksom vad du vill, pengar finns och så vidare. Vad är liksom your first pick?
Oj, alltså vad jag beställer ofta är nog Red Bull vodka.
Det går så.
Många sådana. Ja, alltså jag dricker nog helst mojito. Men går jag på klubb så står jag inte med en mojito i handen. Sitter jag på en uteservering, mojito eller rosé, jättegärna. Men alltså, är jag ute och dansar, ute och klubbar, Red Bull vodka 100%.
Okej. om du kolar vippen och flyger upp till himlen, vad är det första Gud säger till dig när han liksom bara öppnar portarna och får syn på dig?
Oj, kom du in här? nej, jag skojar. Nej, shit, jag vet inte. Wow, gud, jag har aldrig tänkt den tanken. Jag vet inte riktigt om jag tänker att det är så när man dör.
Nej, eller hur?
Så därför så har jag nog inte tänkt den tanken. Men, ja, alltså. Det är svårt att föreställa mig, för jag tror inte att det funkar så. Men det hade väl bara varit. Tja, välkommen. Kul att se dig.
Ja,
alltså något så, alltså jag, det finns inget prestigefyllt som jag har tänkt ut länge.
Nej. Och den, vi tog ju typ lite så här bad boy-grejen.
Mm.
Men tänker så här, vilket karaktärsdrag annars liksom i en kar tycker du är det mest attraktiva som gör det att du bara, men hallå.
Alltså charm, jag älskar ju charmiga människor. Mm. Och alltså just... Ja, men just charm och självkänsla. Det märks så tydligt på en människa om man har det. Så, ja, alltså charmiga människor är väldigt, väldigt svag för. Och musikaliska människor.
Ja.
Oj, vad trevligt.
Det är trevligt.
Det är trevligt.
Och den här, alltså, jag minns när jag började liksom som journalist typ. Och kunde ställa den här till typ så här, men skönhetsintresserad så. Men jag gillar den.
Ja.
Alltså jag är verkligen så här, I can't let it go.
Nej.
Men 3 liksom produkter som du är så slightly besatt av.
Oj. Alltså, jag skulle ju inte vilja bli av med mitt all-nighter setting spray.
Nej.
Från Urban Decay. Alltså, den är verkligen en sån grej som jag köper gång på gång. För att det spelar, alltså jag vill ju att mitt, jag är alltså sitter jag en timme och sminkar mig så vill jag att det ska sitta. Och det är verkligen en sån produkt som också changed the game. Jag vet att den har gjort det för många. Nu vet inte jag om alla just swears by that product, men att just setting spray är en verkligen en grej som man tänker sig, gud, över, men det behöver överflödet, man behöver inte det, men det gör skillnad. Så det är nog en grej jag inte skulle vilja leva utan. Och nu på sommaren så har jag en, gud vad heter den, gold, 24 karat gold, det är en mask i princip, ja, från Peter Thomas Roth som jag lägger i min moisturizer, som det blir liksom, det blir guldigt, det blir liksom, man får livets jävla glow, mm, oavsett om man har smink eller inte. Det är så här, den är helt sjuk. Den kostar lite, men den är sjuk. Och framförallt på sommaren, alltså jag vet inte hur många gånger när jag haft den på mig, folk bara, shit, alltså, are you pregnant? Har du precis haft sex? Vad händer? Alltså ditt glow är sjukt. Uh-huh. Peter Thomas Roth, bebbe. Så den är verkligen så här, också helt sjuk produkt. Och en tredje, fan alltså, det finns ju mycket smink liksom, och skönhetsprylar som jag inte skulle vilja vara utan. Men ja, jag gillar också min, alltså folk bara, nu måste du säga smink, men jag tycker typ att hudvård är typ lite viktigare. För att har man inte en nice bas så har man inte så mycket att jobba med. Men jag älskar min oljefria moisturizer från Kiehl's. Mm. För det är också, alltså det har tagit mig tid att hitta en makeup-rutin som liksom sitter där, och en hudvårdsrutin som sitter. Och den gör verkligen, alltså, den är så bra.
Men nice! Mm. Härliga tips ändå. Ja. Men alltså, det har varit helt magiskt att få sitta och prata med dig.
Detsamma.
Man vill ju bara veta ännu mer om dig. Alltså, så fort man liksom ser en liten, och jag har ju kollat som sagt på någon video, så då har jag liksom kollat vidare, för att man får ju inte riktigt nog av dig. Tack. Verkligen som att ta ett chips liksom, och typ sitta i solen med glas och se.
Bästa komplimangen.
Kan vi sitta kvar här ett tag? Nej, men så, alltså verkligen tack snälla för att du har varit så öppen och ärlig och sprallig och rolig, men ändå liksom djup och fantastisk.
Tack.
Och alltså lycka till med allt du tar i an, och USA-resan.
Ja.
Den kommer vi följa på YouTube.
100%.
Och på tal om det, du, alltså, nu vill jag att folk liksom verkligen, om ni inte har lyssnat på I ärlighetens namn med Daniel och Anty, in och lyssna. Det är en podd, love it liksom.
Tack,
vi har ju lite lika namn.
Ja.
Jag och Daniel satt vid ett bord när vi berättade om våra namn. Det har inget mer med varandra att göra. Sen din Instagram, din YouTube-kanal. Finns det någonting mer som du bara så här, check that out?
Nej, jag tror att det är lite där jag hänger.
Mm.
Ja.
Och världens bästa sminktips, och bara jävligt skön som person.
Fan vad gud.
Så tack så jättemycket.
Tack för att jag fick komma, det var svinkul.
Men vad roligt. Och till er andra, ha det så bra där ute, så ses vi nästa måndag med ett nytt spännande avsnitt. Så ta hand om er. Puss, puss.
Puss, puss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.